Ja, hade jag tackat dig för allt gott som du har gjort här för oss. Inte bara mig utan även för alla andra här, Herre. Jag tackar dig, Herre, för din helighet som vi kan få uppleva någon ibland som gör att vi blir alldeles till oss, Herre Jesus. Jag tackar dig, Herre, för den här dagen då jag äntligen fick ett svar. Ibland dröjer det så länge. Så. Men jag tackar dig ändå, Herre, för att du är trofast, Herre. Man kan lita på dig. Jag vill tacka dig, Herre, för mina syskon här. Jag tackar dig, Herre, för Nisse och Pia och Lennart och Jenny och de som tillhör svenskgruppen här. Välsigna dem var och en och beskydda dem, Jesus, där de är. Led dem, Herre, närmare och närmare dig. Du som är källan till all glädje, till allt liv, till allt vad gott det är, Herre. Det är vad vi vill ha alla, Herre. Jag lever i en mörk, rufsig tid, Herre. Och jag ber dig om hjälp att vi ska hitta rätt i alla kringar och krokar som kan bli. Du, Herre, som har dött för våra själar. Du, din kärlek som är så överväldigande. Herre, låt oss inte göra dig besviken. Om du har visat oss så stor kärlek, Herre. Låt oss vara lite följsam gentemot dig då, Herre. Jag ber dig, Jesus, att ge oss kraft och styrka och låt den heliga ande få vara med oss, Herre. Ge oss den gåvor och utrustning som vi behöver i vårt tjänande för dig, Herre. Jag pratar om helande här, Jesus. Ja, om du vill ge någon en sån gåva, Herre. Vem av oss ska hindra dig till det? Vi skulle vilja ha alla gåvor, Herre, som behövs. Men vi kan inte hantera vad som helst. Men du, Herre, vet ju vad vi kan klara av. Och du kan hjälpa oss och fostra och tukta oss, Herre. Så att vi kan bli de verktyg som du vill ha. Herre, du har fått våra liv. Så gör då med dem vad du vill. Låt inga andra krafter rycka och slita och dra in. Det är du som har fått våra liv, Herre. I Jesu Kristi namn. Amen. Jag tillhörde ju Pingstkyrkan. Det var där jag hamnade och fick min första undervisning kring olika andliga saker när jag var frälst för 34 år sedan. Så för mig var det självklart då att börja på tro på den, att Herren kommer tillbaka, alltså pre-trib. Vi ska ryckas upp innan vredens tid och så. Och det trodde jag länge. Och sen har man genom åren stött på andra synsätt och tolkningar. Och Bibeln betyder lite olika saker hit och dit. Och då släppte jag det. För det fanns en tid för, jag säger kanske 20 år sedan, då jag började få ifrågasätta så väldigt mycket kring församlingar och församlingars liv. Och jag började med mig själv naturligtvis. Jag upptäckte liksom, åh, vad jag tycker det där är galet där. Ja, men hur kan jag bedöma det? Det kanske är något galet här hos mig. Så då måste man ju börja hos sig själv. Så jag ifrågasatte allting och var beredd att ompröva all undervisning jag hade fått. All. Även den här pre-trib och mid-trib och post-trib. Då. Men jag vill hålla mig till Guds ord. Jag släpper ju inte bara för att allt ska fladdra. Gud tycker ju någonting i det hela. Och nu känns det lite mer angeläget, och det är nog därför jag har fått det här idag. Jag har förklarat för er tidigare att jag känner mig helt trygg att när tiden börjar bli inne, då det blir allvar, så kommer Gud att tala genom sina profeter. Alltså det är vårt uppdrag helt enkelt. På något vis kommer han att ge oss klarhet. Och jag tror mig har fått det då. Det är inte så att man kan förutsäga någon dag. Absolut inte, så långt tror jag inte. Men jag tror att Gud känner till det. Men jag tror inte det är upp till oss. I varje fall så, någonting som jag har haft som en slags riktpunkt under lång tid, det är det här FNs vision 2030. Vid den tiden ska det finnas en, alltså bara om 12 år ska det finnas en världsregering. Ska det lyckas måste de ha en världsreligion. Ska det lyckas riktigt bra i längden så måste de ju ha en sorts ekonomi också då. Och visst är det på väg att det är. Svenska kyrkan, katolska kyrkan går ju snart inte att skilja på. Att muslimerna ska vara med där och det finns avtal kring det, det är också uppenbart för alla att bara se på. Det är inte Gud som har lett mig så. Naturligtvis. Gud tänker liksom inte beblanda sin kyrka med vad som helst. När han själv säger liksom att vad har djävulen och den heliga ande gemensamt. Det finns en skillnad. Och man går inte liksom, man gör inte överenskommelser, församlingsgränser så hur som helst. FN jobbar ju stenhårt liksom med att försöka utrota krig. Det gör de ju på ett väldigt barmhärtigt sätt genom att skapa fler krig. Det är klart att krigen upphör när det inte finns några fler som orkar kriga. Det är självklart. Gud har en annan lösning på det hela. Och det är att han ger oss ett hjärta av kött och blod. Alltså freden börjar i vårt eget hjärta. Det går inte att skriva avtal liksom, om att hatiska människor ska nu plötsligt bli snäll. Gå och vattna blommorna och tant Agda. Det går inte. Alltså det är fortfarande deras hjärta liksom som avgör vad som kommer att bli i deras liv. Men det är det som Jesus gör. Det går inte att skriva avtal om så många tror. Jesus lär inte vara så dyr heller. Han behöver inga fredspris och grejer för att ordna fred. Det gör han ju bara för att han älskar människan. Nåväl, men grejen som så är ju att det klickar till i mig så här väldigt mycket nu att jag måste ta bort ungefär 7 år från 2030. Vredens tid, som man kallar det. För nu för tiden så är jag helt säker på att Herren kommer innan vredens tid. Jag har slutligen gjort vandringen klar och sökt olika bibeltexter och så. Det har varit några enstaka ord vars betydelse skulle avgöra helt vart jag ska landa. Och jag måste säga att jag idag fick den förklaringen till ordet vrede. När jag hittade grundordet för översättningen. Det är ogre. Eller ogre. Det ordet. Alltså ordet vrede i olika språk. Det finns så väldigt mycket nyanser och förklaringar. Då kan jag vrede som substantiv, adjektiv, som verb och så vidare. Och så det är ingen, det ordet är inte lätt. Speciellt inte som alla människor på jorden kan känna vrede. Och även Gud. Alltså det är en väldigt normal känsla. Men det ord som används i vissa sammanhang som uttrycker det som skeenden eller tidpunkter, det är ogre. Och det, de orden som jag tittar mer på lite nu som jag såg. Och då faller många pusselbitar på plats för mig. Därför tror jag att uppryckandet tror jag på nu. Vi kommer att ryckas upp innan vredens tid. Samtidigt ska vi veta om att det finns någon sorts vredestid som jag är i också just nu. Kan det saker bli kraftigare och tydligare bara. Det är ju egentligen någonting som jag liksom har önskat och hoppas på. För det vore ju behagligt att glas för oss alla. Men då måste jag också. Nu blir det en person här i Sverige som driver en hemsida. De kommer att bli jättesur på mig. Men det blir det då. För att man måste nog finnas i hur Gud har tänkt sig förälsningsordningen också. Även du måste göra det, kära broder. För att någon gång så dödade du mina argument med det slagträet att du sa liksom, du kan inte hävda att de kristna och judarna är ett A och B-lag. Nej, jag har aldrig hävdat det. Jag har aldrig liksom trott att Gud har tänkt göra det så heller. Men för att det här med pretrib ska stämma så måste det bli ett folk som är kvar. Och det hävdar jag Israels folk. Den kristna församlingen kommer att ryckas upp. Medan det judiska folket blir kvar. Kommer att vara ett folk kvar i Jerusalem som Herren ska rädda tydligt. Så då är den frågan löst också. Och det är inte frågan om A eller B-lag. Vem vill ifrågasätta Gud? Om Gud har bestämt att så här ska förändringsordningen vara. Och han har aldrig tänkt på något A eller B-lag. Så gör inte du heller det, kära. Men i varje fall. Om vi tittar första Thessalonikerbrevet. Jag vill gärna förklara liksom betydelsen av det hela. Jag har gjort min ståndpunkt klar. Men är det här vad Bibeln säger? Ja, jag vill hävda det. Jag har funnit bibelstöd för alla tre teorier tidigare hit och dit. Och, men man måste alltid hamna ner i grundtexten. Och när det håller på så några år så är det bara något litet ord som liksom måste få en annan betydelse för att bitarna ska på plats. Om vi tittar i första Thessalonika brevet då, kan vi börja där. I 10:e versen. Och vänta på hans son från himlen. Honom som Gud har uppväckt från de döda. Jesus. Som har frälst oss från den kommande vredesdomen. Vi är alltså frälst inte bara från vår synd. Vi är frälst från den kommande vredesdomen också. Alltså vredesdomen, om man bara uttrycker det ordet på det viset. Det kan alltså tolkas som den akt, alltså sista. Alltså, det blir mycket domsakter liksom. För Gud är en domarna Gud. Men kan du uttrycka en tidsskeende? Ja, det kan göra det. För det ord som används här i grundtexten är just ogre. Den typen av vrede. Vi ska alltså bli frälst från den kommande vredesdomen. Och den vredesdomen uttrycker händelserna. Skeendet. Ett ställe som bestyrker det. Om vi har blivit räddad från den kommande vredesdomen, betyder det att vi ska vara mitt i den då? Nej, det betyder det väl inte. Vi ska ju bort härifrån. Och jag kan fortsätta med, om vi tittar på uppenbarelseboken. Jag hoppar lite här nu då. Nu vill jag bara lägga ut några ord så att det får gå ut i eten här. Uppenbarelseboken 6:e kapitlet och 17:e versen, 15-17:e versen. Här står det då. Det här redogör för reaktioner hos människor i samband med det 6:e sigillet. Jag går inte igenom alla de här bitarna, det blir alldeles omfattande. Men då står det så här. Kungarna på jorden, stormännen och härförarna, de rika och de mäktiga, alla slavar och fria, gömde sig i hålor och bland bergsklyftor. Och de sa till bergen och klipporna, fall över oss och göm oss för hans ansikte som sitter på tronen och för lammets vrede. Till deras vredes stora dag har kommit och vem kan då bestå? Här har vi liksom två typer av vrede, det är lammets vrede och så till deras vredes stora dag. Det här, deras vredes stora dag, det är också en böjning ur ordet ogre, alltså en tidshändelse. Till deras stora vredes dag, den kommer alltså. Det kommer att finnas folk kvar på jorden. Och det är ju kungarna på jorden, stormännen, alla. Det blir sådana lidande som så de ber liksom bergen och ramla över dem så de får dö. Alltså i den här tiden går inte att dö längre. För Herren har ju besegrat även döden. Så det går inte liksom att med hjälp av att dö komma undan plågorna. Så de är nog fruktansvärt plågad. Men det här gäller de som blev kvar. Utom judarna. Det här gäller inte judarna. Det här handlar inte om judarna. Det här handlar om de människor som inte har tagit emot Jesus eller inte tillhör Guds utvalda folk. Ska jag styrka uttalandet så får ni titta 2 timmar.
Och det heter det, vänd dem om då när de ser allt det här eller?
Vilka?
De här som inte har tagit emot Jesus.
Vad menar du, judarna eller vilka menar du? Nej.
Vänd dem på så och säg ja Jesus.
Nej, det gör de inte.
De utstår där,
ja, de utstår inte. De har tappat förmågan. Alltså, högmod och mycket annat har blivit för stort. De har, det här är ju en tid när stormän och människor fått agera som att de vore Gud själv på planeten. Helt plötsligt så inser de liksom att det finns en Gud. Och det finns många människor som hellre dö än att medge att de hade fel. Alltså, lite åt där ligger det här. Och de som har drivit på så här under den här tiden, de har också tappat förmågan med kärlek. De har inte velat haft med Gud att göra, vilket är kärlekens källa. Så för dem är kärlek någonting som gör ont. Och det vill man inte ha med att göra. De har drivits av fruktan, maktbegär och mycket annat. under den här tiden och förföljt folk. Döda kristna har de gjort. Och när de upptäcker liksom att här kommer Herren, han finns verkligen, den är Gud. För de har spelat väldigt högt spel, för de har hört vad jag säger till exempel. De har hört vad Guds ord säger, de har hört vad judarna säger, de har hört vad många har sagt. Det finns en Gud, ta er tillvara. För han är verkligen bredens Gud också. Ni kan inte agera hur som helst mot de som är hans barn. Men det gör de. Och så upptäcker de att det är sant helt plötsligt. När han kommer liksom i sin himmelska härlighet, så går det inte att förneka hans existens längre. Han syns över hela jorden samtidigt, hur det ska gå till. Ska han släta ut hela planeten? Jag vet inte, men han kommer att göra det i varje fall. Det finns inget snack och snack om längre. Han visar med makt, pompa och allting. Det krig som då pågår i Jerusalem upphör ju när han sätter ner fötterna på Oljeberget. Då bildas en dal där återstoderna av hans folk då får fly ner i. Och så blir de räddade från det hemska som ska gå. Sen efter det sätter Gud igång dem och tar itu med djävulen då. Och det sker väldigt fort där. Och så att vad som har hänt innan, det är de två sista vittnena i Jerusalem. Man kallar dem vittnena eller så, men de är ju gigantiska evangelister. Och de får ju se en jätteväckelse bland judarna här. De har gått och förberett den hela tiden, varna om allt som ska ske hit och dit. Blivit dödad, uppryckt, och så kommer plötsligt, alltså Gud sätter ner sina fötter ungefär samtidigt som de två sista vittnena far upp till himlen också. Och där ser de att allt är sant. Så det blir högvis med judar och frälse.
Alltså.
Sen upphör också kriget där. Alltså då vid den tiden alla folk samlade kring Jerusalem. Men förmodligen är atombomberna med här också. Och, men Jesus med sin närvaro på allt sånt här att upphöra. Nåväl, men det där är en liten annan bit i det hela. Men de här som inte är frälst, de judarna, de är förberedd. Alltså det här är en väldigt hård tid. Så att det har med lögn och mörker att göra. Det kommer att fästa så hårt i människors sinnen, så det är jättesvårt att bara acceptera sanningen. Det blir svårare och svårare, för lögnens herre, det är ju djävulen. Han kommer att få mer och mer makt på jorden här. Så det blir riktigt, riktigt svårt att se sanningen. Judarna däremot är hela tiden förberedda, för de har alltså bevarat Guds ord. Gud har sänt de två sista vittnena till just i Jerusalem och vittnat dagligen under flera år. Allt de har sagt har gått i uppfyllelse. Jag vet att de två sista vittnena, de ska få makt att profetera på sånt sätt så att allt vad de säger går uppfylldes omedelbart. Så är det alltså att de profeterar med jordbävning, så händer det. Det är inte de som utför nu, det var Gud som man visar liksom att säg det här nu då, för att övertyga. Så när de plötsligen ser att här är han, Messias. Judarna väntar fortfarande på Messias. De kommer inte fundera på om de kristna hade rätt eller inte. De kommer att säga, det här är ju Messias. Och så blir de frälst. De återstoden. Det hela återstoden av Israel blir frälst då. Men alla i Israel har inte överlevt till den dagen. Om vi tittar på Jesaja. Det är lite roligt att läsa Gamla testamentet också i sådana här sammanhang. Pratar han någonting om sista tiderna? Ja, absolut. Ja, nu ser man, så ser man det. Jesaja 26 kapitlet. 19-21 versen. Så här står det då. Det här är alltså en profet som inte ett ord i Guds ord som han har skrivit är fel. Allting är från Gud. Här står det från 19 versen. Dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Vakna upp och jubla, ni som bor i stoftet. Ty din dag är ljusets dag. Och jorden ska ge igen de avsomnade. Kom mitt folk och gå ut i dina kamrar. Stäng igen dörren efter dig. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Ty se, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Det här sammanhanget handlar om, vilket då? Dina döda ska bli levande. Mina dödas kroppar ska uppstå. Alltså Gud pratar till folk och om sig, om sina ägodelar. De döda ska uppstå. Ja, det vet vi att vilken tid det hör ihop med. Och så skriver han så här: vakna då upp och jubla ni som bor i stoftet. Alltså det är verkligen knöligt att vara kristen nu för tiden. Men vakna upp och jubla, för när tiden kommer. Och då blir det så fantastiskt att de döda uppstår. Går och sörjer någon av dina släktingar som är kristen. Ja, ni träffs igen. Gud ser till mig så. Och jorden ska ge igen de avsomnade. Och då står det så här från 20 versen. Kom mitt folk, gå in i dina kamrar. Stäng igen dörren efter dig. Göm dig ett litet ögonblick. Det skulle jag vilja hävda 7 år. Det lilla ögonblicket. Göm dig ett litet ögonblick till dess vreden har gått förbi. Du ser, Herren kommer ut ur sin boning för att straffa jordens invånare för deras missgärning. Jorden ska blottlägga sina blodskulder och inte längre dölja sina dräpta. Alltså, här pratas det om en tid. Där det finns ett folk som manas att kom in i mina kamrar ungefär. Göm dig en liten stund. Men nu ska vredens tid gå förbi här. Då ska inte du vara med där. Jag beskyddar dig här. De andra däremot ska straffas för sina missgärningar. Alla blodsoffer ska liksom, allt ska avslöjas. Alltså tänk denna mänsklighet som då är kvar. Hur mycket folk har de mörda? Krigshetsarna och så. Hur mycket ska de stå till svars för? Ja, det kan man verkligen undra. De håller på liksom att utrota hela planeten snart. Men det finns ett folk som aldrig har varit med på det där. Och det är de kristna. Och har de kristna gjort något fel någon gång så har de ändå fått förlåtelse. Så... Men där säger Gud, göm dig hos mig en stund. För det är så vi har tänkt också kring uppryckandet. Att uppryckandet kommer, då är vi borta från denna jord. Och där startar vredens tid. Och sen då finns det teorier, då ska vi tillbaka ner igen sen då. Ja, det, förmodligen ska vi det, eftersom tusenårsriket ska inledas igen också. Så det är vi på den punkten där också. Det här lilla ordet vreden. Vreden ska gå förbi. Och så är det som att vreden är en person. Men ja, inte riktigt. Det ord som används här är just ogre. Alltså den tid det är frågan om. Och nytt. Sen går vi till Hebreerbrevet. Ni som nu har bråttom och inte det. Hebreerbrevet 12. Hebreerbrevet är ett svårt brev, men det innehåller mycket guldkorn det också. Hebreerbrevet 12, 18-24 läser jag. Det här är också en fråga om vad vi ska ha för verklighetsuppfattning om saker och ting. Ganska mycket handlar om det. Det handlar mycket mer också. Men i varje fall, från 18 versen i Hebreerbrevet 12, då står det så här. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på och som står i brand. Inte till töcken, mörker och storm. Inte till basunljud och till en röst som talade så att de som hörde den bad att få slippa höra mer. Till de uthärdade inte befallningen. Även om det är ett djur som rör vid berget ska det stenas. Märk väl vad det står här. Ni har inte kommit till ett berg som man kan ta på. Alltså det är inte en fysiskt berg vi har kommit till. Det här sammanhanget handlar om ett annat berg, nämligen. för oss kristna. Från 21 versen. Så förfärande var synen att Moses sa: jag är förskräckt och skälver. Nej, ni har kommit till Sions berg och den levande Gudens stad, det himmelska Jerusalem, och till änglar i mångtusental, till en högtidsskara, en församling av förstfödda som har sina namn skrivna i himlen, till en domare som är allas Gud och till andarna hos de rättfärdiga som nått fullkomningen. Jag kommer till den nya förbundets medlare, Jesus, och till det renande blodet som talar starkare än Abels blod. Det pratas om en annan verklighet än fysisk verklighet, uttryckligen. Ni har inte kommit till ett berg som ni kan ta på, nej, ni har kommit till himlens Jerusalem. Icke fysiskt alltså. Där är också Jesus. Förbundets medlare. Det är dit vi kommer. Det är där vi göms. Under den tiden som det stod i Jesaja. Gömmer en stund. Det står så här, många som tror att vi ska ryckas upp till himlarymderna och fira bröllopet där. Ja, absolut. För det här ligger i himlarymderna. Men det uttrycks kanske som det heliga Jerusalem. Det är en helt annan verklighet. Så vem kan tala om var det finns? Det finns inte på Domsjövägen 92. Det vet jag. Det är väldigt fysiskt där. Men det här handlar om någonting helt annorlunda. Och det är alltså det vi är kallade till. Och där är Jesus. Alltså det nya förbundets med. Jag vill verkligen påpeka det igen. Jag är inte mot gamla testamentet. Men det är det nya förbundets medlare, Jesus, som för oss till allt detta. Mose hade sin betydelse, men han byggde upp strukturen kring kyrkan, kan man säga. Jesus är den som har övertagit allting. Det är han som är Herren vi ska följa. Mose stod för lagen, Jesus för nåden. Det är bättre att följa Jesus. Sen kanske jag ska börja avsluta. Uppenbarelseboken 22. Det är inte så svårt att hitta, för det är sista kapitlet. Uppenbarelseboken 22. Och där läser jag vers 17. Jag kommer hoppa över några verser, men jag läser vers 17. Och anden och bruden säger: kom. Och den som hör dem och säga: kom. Och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. Tänk vad underbart. Den som vill själv kan få dricka av livets vatten och betala ingenting för det. Helt gratis. Så är vår Gud. Har ni hört talas om här som söker livets källa? Och på medeltiden var det många som for iväg till Sydamerika, för de hade hört några rykten om att där fanns det evighets- eller evig ungdomskälla, och de sökte det och dog och allting. Det var sån drivkraft hos vissa människor. Just det. Men här är vi lovad att fritt och förintet alla som vill få komma för att ta del av livets vatten, livets källa, en hel evighet. Så att det finns en drivkraft hos människor som har lockats av de här tonerna och dragit iväg då. Ja, det var i Sydamerika många trodde den fanns i den. Det var ingen som har hittat den. I så fall är den väldigt gammal vid det här laget. 6, 7, 800 år kanske. Och så sista versen. Jag hoppar över några här då. Och jag går till 20 versen. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, amen. Herre Jesus. Kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med er alla. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Sen tar Johannes över: amen, kom Herre. Han håller med. Herren Jesu nåd vare med er alla. Jag har ju stått länge det där bibelordet: jag kommer snart. Men i alla fall, för mig känns det ganska skönt att inte behöva vira hit och dit. Jag vet ju att det finns kanske någon som tycker illa om mig nu då. Där är liksom,
ja, men tycker man under kanske.
Ja, det var en som var väldigt hård på motsvarande fråga. Är du pretribbare eller påstribbare eller... Nej, jag är dynamisk tribbare, så jag var det. Så förklarar att jag liksom... Jag har varit i alla tre läger där jag kollar alla läger. Jag kan bibelförankra alla tre och det saknas fortfarande en viktig bit. Den här biten är viktig för mig. Och tolkningen överhuvudtaget. För när det står så tydligt att Herren manar oss, kom, han ska rädda oss från vredens tid. Ja, men det är den tiden. De här 7 åren hade frågan om den tidsepoken.
Det avslutas i mitten också. 31 åren. Och sen kommer den
sista personen. Ja, jag går inte in i den diskussionen. Den kan omformas också. Ja, det finns tolkningar som är åt det hållet. Men, jo, alltså det finns en vredens tid och sen en värsta vredens tid ungefär. Men okej, okay, det kan ligga någonting i det. Men det förändrar inte det faktum liksom. Den tolkningen förändrar inte. Ska vi ryckas upp innan? Det där tillhör mid-tribbarna. Och de kan bibelförankra minst. Och kanske minst trovärdigt också. Då. Men det går att bibelförankra beroende på hur man läser olika ord. Det går bibelförankra.
När du säger ordet just vreden, just den tid, det är väldigt viktigt med ursprungstexten.
Ja, vredens tid, det är en tid. Men vreden ska gå förbi oss. Alltså, allt det här grundas ur och gre. Det var det som klickade till det. För när de skriver ner det liksom med det ordet, då har det ju sin signifikativa betydelse. Och då är det, för mig behöver man inte diskutera längre då. Det är ungefär där jag hakar fast med hela tiden. Men idag såg jag det. Så att, tack för det, Gud. Så jag vet att jag har landat i det här. Och jag tror alltså att ja, min sökartid i det här med, är det pre, mid eller påstrib är alltså över. Jag tror att vi ska ryckas upp innan vredens tid kommer. Sen är det en fråga om när antikrist dyker in i sammanhanget också. Det är ju inte många år till dess. Alltså tidsperspektivet krymper. Men jag tänker ändå inte gå ut och peka ut några år eller dag eller någonting sånt. För det står ändå skrivet hur vi ska hålla oss till Guds ord, att om tider och stunder, det är inte vår sak att känna till. Utan, och det vill jag säga liksom att för oss som är kristna så betyder det ingenting när Herren kommer. Vi är redan hemma hos han egentligen. Vi har en svår tid kvar på denna jorden, men vi är på väg hem. Om man liksom inte är trygg och inte lämnar sig till Jesus, ja, då kanske man har intresse av att veta exakt vilket datum man kommer. Så man hinner fixa till ett dagarna innan då. Eller liksom om man är en person som
prata om uppsägningstid.
Ja, men om det finns ju andra varianter liksom. Det här med att man saknar olja vet du, med brudtärnorna här. Om jag liksom håller på och fjantar mig för mycket i livet.
Ja, precis.
Så kommer den heliga ande att dra sig undan med. Jag kommer fortsätta kalla mig kristen. Men alltså, om inte jag har den heliga ande hos mig så saknar jag oljan. Ja. Så att, men de här lydiga ja, de har ju stannat kvar i livsstilen så att den heliga ande trivs hos dem. Så de oroar sig inte heller. Men det är de andra som fladdrar på åt alla håll och kanter. De har ju skäl att oroa sig, men de är väldigt intresserade. Kan det tänkas liksom att Herren kommer om 2-3 dagar? Alltså jag stött på de människorna. Och svaret är, vad spelar det för roll? Är du kristen eller inte? Ja, men då så spelar det väl ingen roll. Men lev som att han kommer imorgon då, för du säker. Det svarar vi inte folk har alla gånger. För de har fortfarande vissa bitar som de tänker hålla på. Men de vet inte hur långt de ska våga gå. Jag har träffat många människor, jag har träffat dem här också. Och man blir förvånad ibland hur folk tror sig kunna utnyttja och synda Guds kärlek på det viset. De är borta alltså. Bara de tänker på det viset så står de under en slags förbannelse. Men vi hoppas att de drabbas av det de behöver drabbas av så de går tillbaka till Gud i tid. Så det finns många varianter. Sen har du de här som är stabila kristna, som Jenny till exempel. Eller hennes släkt. De bekymrar sig inte ett ögonblick om liksom när Herren kommer tillbaka. De bara bekymrar sig om, ja men vi lever för Gud idag, på en slut. That's all. Ja, det är den mest smarta livsstilen man kan ha. För då behöver jag aldrig oroa mig för någonting kring det. Men debatten är ständigt uppe. De skapar mycket intressen. Och jag tar upp det här för att jag vill alltså
ut med det här.
Ja. Ut med det här. Jag, Gud. För att det är inte så väldigt lång tid kvar. Ni som håller på och gambla med tidsspelarna. Alltså, sluta upp med liksom och leka med evigheten. Lämna er till den istället. Så är ni ju där. Det är Jesus Kristus. Lämna er dit istället. Det håller inte bara räkna ut intellektuellt. Ni kan aldrig se vad Guds ord betyder. Gud öppnar ingenting hos Guds ord och åt er, om det inte är den heliga ande som gör åt er. Det här är ingen magibok. Det är ingen lärobok heller. Utan det här är Guds ord vi pratar om. Det är mycket högre än alla böcker. Så det går inte att läsa det hur som helst. Herren kommer snart. Men vad snart innebär, det tänker jag inte spekulera vidare i. Men alltså tidsperspektivet innan vi har en ny världsregering till exempel, om vi ska se vart vi står någonstans i det hänseendet, så ja, till 2030 har ju FN bestämt att det ska vara världsregering, och det krävs världsreligion, och då ska det också vara implanterat i en enhetlig ekonomi. I Sverige går vi föregångsland. Vi är ju väldigt multireligiöst land idag. Det dumma är att det inte är färdigbakat. Man tror sig kunna baka ihop allting och göra en helt ny religion. Och det finns ju en krydda i den där degen alltså. Kristna kallas den kryddan. Vi kommer inte vara med på det. Så de kommer att peta bort oss istället. Men det är bra, då petar de hem oss till himlen. Så vi kommer inte vara med på någon världsreligion.
Om
vi, inte Jesus kristna. Inte Jesus kristna.
Kyrkan
kanske är det. För att det är stora organisationer som kan styras av så mycket annat. Men liksom när det gäller kristna individer. Det, ja, de jublar nog om de blir halshuggen för kristens skull, skulle jag tro. För det är man egentligen hemma, och det vill man ju. Så i varje fall. Vi har de moraliska aspekterna. Om du ser de sexuella gränserna är bortkollrad åt alla håll och kanter snart. Alltså det blir väldigt snitt med de sexuella bitarna. Men det är klart, om inte Guds ord får råda, så där har vi normen, där har vi ju skapelsens tankar med vad vi människor är. Och vill man ha något annat, så blir det något annat. Men det kostar ett evigt pris. Tyvärr. Vi har det ekonomiska synsätten på allt sätt. Alltså den kontantfria tiden stormar ju fram här.
Ja, det låter fort. Det är som Bibelns förutsäger. Dagens bok och Uppenbarelseboken har sagt.
Ja, det går väldigt fort. Så vart på stegen vi befinner oss i, alltså någonstans i en vredesutveckling, eller det här är ju nådens tid vi lever i. Och nåden, den betyder helt enkelt att det är den tid som Herren fortfarande låter sig finnas. När det är frågan om nådens tid. Men alltså nådens tid är ju placerad på en ondskefull planet. Eller planeten, skapelsen var ju fin och god en gång. Men det var en ond herre som tog över allt inflytande här. Det är det som ska avslutas. Tyvärr kommer hela planeten att avslutas. Men vi får en helt ny himmel och en helt ny jord. Det är så Herren löser miljöproblemen. Det behövdes inte så mycket åtgärder och lagar. Ja, vi fick en helt ny himmel. Alltså, ingen...
Alltså vi
som har förstört kanske och medverkat på allt sätt vi mänsklighet har förstört så mycket fint och gott på den här jorden. Vi får bara en helt ny chans. Alltså att det finns en stor herre. Det blir ju något i en hjärt, hjärta när man tänker, ens hjärta när man tänker så.
Det är så stort så att det är så svårt att ta in, alltså det är verkligen svårt att ta in för mig.
Ja, men gör det ändå.
Ja, det
är klart. Alltså vi fattar inte det där liksom. Han är bara god alltså. Men alltså visst, det finns väldigt mycket tidstecken, och sen de säkraste är då Israel då. Det är kanske frågor som jag gärna undviker. För att det blir så oerhört mycket debatter kring Israel-frågor.
Men alltså, jag tänker mycket på det här, liksom att man tänker mycket på, ja, men varför ska vi jobba så länge och bli bra och sådana saker? Och när ska då unga få jobba och sådana saker?
Ja.
Är det verkligen så att det blir nattsvart?
Vadå nattsvart? Ja, alltså bokstavligt, eller hur menar du? Mörkt alltså.
Ja, mörkt. Är det så att
ja, det blir det.
Det är så mycket antikrist får så mycket makt över jorden så att vad heter det? Det är
människor.
Han har total makt. Antikrist. Alltså du får inte vara med och köpa, du får inte sälja. Alltså allting är uppbyggt på det. Vad ska du leva? Vad ska du äta? Vad ska du tanka? Hur ska du värma hus om du inte får köpa el eller olja eller någonting? Du har, vad har du att sälja? Nu får du sälja din arbetskraft i varje fall och få betalt för det. Men det får du inte göra då heller. Det är stopp på det. Du får, har ingenting att sälja. Du måste ha...
Om du inte har märket.
Det är det som är ekonomin. Det redan börjar så. Om du tittar liksom på bank-ID nu då, som ska vara mobilt bank-ID. Utvecklingen går på här väldigt mycket fort. Förr hade man en plånbok, nu har man en mobiltelefon, trycker in lite och så är betalningen klar. Behöver inga pengar. Men liksom, hur ska de här grejerna fungera? Det är ett gigantiskt kontrollsystem. Och den dag du säger liksom så här att det är okej så länge det är mobilen, men de kommer inte att nöja sig med det. Det ska vara en tillbedjan inne, och den tillbedjan, det är bara en kraft som får tillbes under antikristid, och det är han själv, ingenting annat. Och allt han står för, det är dödsstraff på det övriga. Och vid den tiden så har man opererat in ett chip. Och det är det som är betalningsmedlet. Och i den, men det är inte betalningsmedlet som är det viktiga. Det är kontrollen över dig sitter i chipet. Då sitter det någon så här, alltså möjligheterna finns. Jag har till och med sett ritningen på ett sånt chip.
De finns ju en folk som stoppar
ett chip. Ja, de ska ha en liten giftampull också på det skiftet samtidigt. Så när den personen inte duger längre, då trycker man på en knapp i kontrollcentralen och så dör personen.
Om man inte är tillgänglig. Eller om man inte är till.
Ja, någonting avgör ju liksom det hela. Men liksom, du måste också, det finns två saker som är jätte allvarliga. Två speciella krafter kan man säga som kommer att verka så att vi blir ganska så trög i huvudet. Att vi inte ser riktigt. Det ena är feminismen. Det är en helt ny religion. Det kvinnan är Gud. Och de normerna, och det är det som ska behagas på allt sätt. Man plockar bort Gud. Det är en religion till som man har väldigt svårt att säga nej till. Men jag kan ju säga nej till Buddha. Jag behöver aldrig träffa han. Men kvinnan kan jag väl inte säga nej till. Alltså det blir mycket svårare grej. Då menar inte jag jämlikheten. Den tror jag ska vara. Och den är ju den ska vara som biblisk. Och då är det fullständigt jämlikt mellan man och kvinna. Jag tycker inte att det är fel på kvinnorna heller. Det är ju fantastiskt heliga varelser, många av dem. Men feminismen fördärvar det kvinnliga hos kvinnan och tvingar kararna att då foga sig efter någonting som redan är fördärvat, så att det är väldigt förrädiskt. Det är den ena kraften. Den kallas för Isabel i kristna sammanhang, feminismen i politiska sammanhang, men det är samma kraft. Så jag säger ingenting om feminismen i regeringen. Inte ett dugg. Där hör ni hemma. Det är en politisk åskådning. Det är en religion. Det är helt okej. Men i kyrkan är det inte okej. Där gäller Guds ordning. marknadskrafterna. Ja. Och de blir så utvecklade i den här sista tiden så att så småningom så kommer du att inse att du har bara två roller som värdesätts hos Antikrist. Det ena är vara en fantastiskt duktig producent för att kunna vara en enastående konsument. Det är de två roller du har som människa på jorden då. Mer är du inte. För det är så Antikrist ser allting. Han ska ha fullständig kontroll över alla tillgångar, alla naturresurser och allting. Och då i den tiden, då är vi människor ingenting annat än ett objekt i det ekonomiska systemet. Ingenting annat. Finns ingen. Antikrist hatar människan eftersom Gud älskar dem. Så kan han inte liksom göra vad som helst med dem, som förslavar han dem och det här är ett sätt till det. Och många kommer att trivas med henne. Och det står ju också en vilddjur som rider på, alltså på kvinnan och så. Sista Bibeln. Det finns en tanke som man inte har tänkt så mycket, men som jag har tänkt väldigt mycket. För när vi pratar om Antikrist så tror vi alltid att det var en man. Men det kan vara en kvinna.
Ja,
såg
någonting
i Lund.
Perry Stone snackade med en kvinna. Vad tog
det? Faktiskt, visst läste jag ett bibelord här. Det var en kvinna som packas ner i en låda med ett blylock tills tiden och platsen var inne. Då skulle hon släppas lös. Det kan tolkas som. Men kvinnan står för avgudar. När det står avgudar religioner så uttrycks det oftast väldigt mycket femininum. Så man kanske inte ska tänka alla gånger att just Antikrist är kvinna, men det finns ett avguderi under den tiden, en avgudareligion som har fått fram just Antikrist också. Så det har ju det här yoga-tänkandet i det väldigt mycket, det är kvinnorna attraheras mer utav då. Tidigare var det transcendental meditation. Och då hade jag ju kontakt med några kvinnor på den tiden som jag trodde ville bli frälst, men de lurade ju mig bara. Jag bröt kontakten med dem när de for iväg till London för att vara med i en gigantisk grupp transcendental meditation. Alltså den stora åkallan kallades den till och med. De sa sen att de lyckades. Ja, enligt deras omdöme så lyckades den stora åkallan. Alltså den kraft som behövdes, alltså transcendental betyder förändring. Den kraft som behövdes att människan skulle förändras enligt deras religion, lyckades de få inträd då. Och då var det alltså, det var 2002. Jag vet inte hur de styrkorna, men jag kan ju konstatera att det inte blivit något särskilt mycket godare på den här jorden som dess, utan mer lurig ondska. Och de här konstiga religionerna och synsätterna har ju bara flödat över ännu mer. Och kristna familjer har ju varit mål för det här. För djävulen har inte obegränsat med resurser. Så han samordnar sina resurser till att ta vissa olika kärnpunkter. Kan han inte förstöra en hel familj så kanske han tar bort ett barn eller en man eller en kvinna. Liksom. På det viset får han detronisera en hela familjen ändå. Han bryter den. Så han är väldigt målinriktad på det. Så jag skulle vilja säga till er föräldrar allihop, ni som har barn och oroliga, att lägg inte på er för mycket skuld. Det är inte ert fel. Det är inte ert fel att djävulen lyckas. Alltså sista ordet är inte sagt än. Det hinner hända väldigt mycket sista minuterna innan Herren kommer. Alltså de menar sista minuterna. Eller sista timmen. Men okej, låt då mitt barn eller mina släktingar, låt dem hålla på och tillbe mörkret då. För sen har vi liksom, tänk om vi ska få vara en hel evighet tillsammans. Det förmodligen blir förmodligen så. För att där man har liksom bönen, där man har, Gud vet ju vart han har sina barn. Och Gud har aldrig krävt att vi måste vara lydiga barn. Det är olydiga barn som är frälst. Och de flyger åt alla håll och kanter. Och det är för dem Kristus gäller. Så man ska inte vara alldeles för orolig. Utan Gud kan det omöjliga. Men det tror inte vi. Jag vet att jag när jag var nyfrälst. Dels att jag är en ära i att be mycket för mina släktingar. systrar och sådär. Och dels hade jag en verklig nöd för dem, för jag ville att de skulle få uppleva Jesus också. Och jag bad dagligen liksom för dem. Alltså det var, jag gjorde ingenting annat egentligen. Alltså det var så folk kanske lärde känna mig i Sund och i böngruppen där. Att det var det enda jag gjorde. De var lite dödligt på mig. Det fanns väl annat att be för. Men det fattade inte jag. Och ingen hade väl hjärta att säga det till mig heller. Och, men då skickade Gud en profet till mig. Och jag fick bara en order alltså från Gud. Jag prövade, det var från Gud. Du måste sluta be för dina släktingar nu. Jag har andra tankar för dig. Så jag använder all kraft och all energi på det här. Det är min sak att ta hand om dig i rätt tid. Du ska göra annat. Så sa han direkt till mig. Och det var så skönt att få släppa henne utan att ha något dåligt samvete. För det höll på att knäcka mig fullständigt. Men jag insåg liksom att det var djävulens sätt att hålla mig kvar. Ja, för om han får mig engagerad i någonting som ändå inte är någon frukt, ja men då kommer jag inte gå och tjäna Jesus i varje fall under den här tiden som kan ge frukt. Och så jävlarna hade varit nöjd med det. Och det var så skönt att få släppa henne. Och så underbart det var. Alltså, vad lätt livet vart efter det.
Ja, men det... Man lägger det i Guds händer. Man kan inte påverka människor, utan det är han som påverkar dem.
Ja, man sen kommer det överlåta. Alltså släppa. Man släpper hela frågan till Gud. För liksom... Jag har ju varit taxichaufför innan jag varit alkoholist. En tid också. Och då är det så bra. Här kommer det alltså en kund. Berusad och konstig och grej. Kan inte köra själv. Beställ en taxi. Jag kör. Men en berusad gäst är inte alltid som man låter mig köra. Och då kan man fundera så här. Om du nu är så berusad att du inte kan köra. Nu betalar du dyra pengar för att jag ska köra dig dit du vill. Varför håller du på och rycker i ratten och talar om hur jag ska köra ändå? Du måste överlämna körandet till mig. Du till och med betalar för henne. Då kommer du säkras fram. Ska du ligga och rycka i ratten här, så måste jag hålla på att parera dig dessutom i en svår trafiksituation. Så vi kommer att köra av vägen. Och sätt tillbaka sätet istället och tig. Annars kastar jag ut det. Så fick man göra med vissa. Men så där kan man tänka Kristus också. Om jag överlämnar någonting till Gud. Och sen ska jag hålla på att rycka ratten ändå. Varför det? Jag måste, om jag inte kan lita på Gud. Vem kan jag då lita på? Och han som har skapat precis hela jorden och dig och dina barn och släktingar och allting. Men han vet väl sannoliken hur det här ska gå till. Du vet ingenting. Du kan bara störa. Överlämna det till Gud. Be och överlämna. Så du får ro och frid själv någon gång också. Det behöver du ju. Lite kraft. Lite glädje. Det är klart du behöver det. Och Gud missgynnar inte det. Han tar hand om problemen.
Det är svårt att släppa. Men som du säger, när man väl släpper så. Det är samma känsla att tanke hos man ber mina syskon.
Ja.
Det tär
jättemycket.
Man gör aldrig tillräckligt. Det måste jag göra med. Så jag försökte åka dit till dem och be för dem där. Plats ta på dem.
Nej, jag vet det funkar inte det. Men alltså, grejen är, hur skönt är det inte att släppa det? Alltså man, det först när man gör det man märker hur skönt det är.
Det är ju så här också att vi är ju människor och vi kanske inte tror. Jo, vi tror. Men vi fattar inte hur stor hans kärlek är.
Nej.
Och hur hans stort hans omfång är. Utan att vi ser bara en plätt här på jorden och sen så hoppas vi det. Men är det här och precis nu så här också att vi vill att det ska ske under på en gång. Man vill se och tänk vad kul om Anna kunde ringa och säga nu, men mamma, Gud, det är så bra jag mår. Kan du förstå det?
Nej.
Men jag vet ju någonstans att vi fixar allt det där för de båda, för alla egentligen. Det är bara det att
vägen dit.
Ja, man blir liksom. Ibland vet man inte vad man ska be om. Man känner ständigt på vad att be. Men jaha, då ber jag för Övik. Och då ber jag för Macken. Och då ber jag för Viss. Och så ber jag för Ica. Och så ber jag kanske för mig själv något. Han måste bara ha
Nikola.
Jag tror inte det kan bli för mycket av dig då. Om du blir alldeles för angelägen gentemot dina barn. Jag menar, jag kommer ihåg min bönegrupp i Sund. Jag bad för mina syskon, jag ville ha förbönshjärn för varenda gång. De hörde aldrig någonting annat för mig under första månaden. De var ju dödläs på mig. Sen efteråt förstod jag, men hur mycket mer finns det liksom inte att be för? Alltså man kan bli för mycket. Och om jag skulle ha barn, alltså jag skulle knäcka dem. Jag var före detta alkoholist. Skulle jag få en dotter som helt plötsligt blir tonåring och ska springa ut på stan med killar, jag skulle bli helt tokig. Alltså jag skulle inte klara av att se henne. Jag skulle ha fullständig kontroll på dem som har varit någon robot där. Och då i all omsorg så skulle jag ju förstöra jänta. Kontroll förstör. Det är fint, tillför inte något.
Det är det som är så fint med bön. Att jag vet att jag skulle vilja liksom ha de här förmanande orden för dem. Men jag vet att jag ska hålla käften. Och jag lägger det i Guds ställe.
Ja, precis.
Men ibland känns det så himla skönt att prata med någon. Och jag, det enda jag kan prata med egentligen som förstår en, det är ju Jesus.
Ja, men det ska du ju naturligtvis, det är väl ingenting som hindrar det.
Ja, jag vill inte resa på den här
bön, men liksom den saken, det var bönegruppen jag sa, det är människor som varit dödläst på mig. Jesus varit aldrig läst på mig, det kan jag garantera det.
Precis samma som jag har pratat om Gud, hon vet att du lever, som jag skrev, så är det.
Nej, jag tänkte säga det bara som snabba så här, att det finns ett stort problem som inte anses som något problem. Det har spridit sig väldigt mycket i kyrkorna. Och det är föräldrars kontroll över sina barn. Det orsakar dem så mycket skada så att de kan inte göra annat än uppror mot föräldrarna och Gud. Så att ju mer... Jag har ju profeterat kring saker och ting. En stund har blivit utkastad. Där jag liksom har profeterat till en grupp med ungdomar, tonåringar. Där Gud har sagt, ni ska behaga och betjäna mig, säger Herren. Inte era föräldrar. Och det är så självklart. Men när föräldrarna själv hörde det så vart man ju som... Ja, då klarar inte av det. Men det är precis liksom det som är det som är bra. Att föräldrarna måste släppa barnen. Alltså man ska ju fostra dem. Inte äga dem. Man ska liksom fostra dem till vad då? Jag följer en bättre alternativ än mig. Nämligen Jesus. Det är så man fostrar ett barn. Och det går ju inte alla gånger. Och ibland blir man alldeles för angelägen. Så att den här grejen, det blir så att är det mamma eller pappa eller jag som är här inne nu? Den frågan ställs aldrig ungarna. Men det blir den effekten. Och de måste fly. För att åtminstone hitta sig själv. Och en del kan bli jätteskadade av det. Alltså. Speciellt om det går över könsgränsen är det där. Alldeles för jobbigt. Så liksom kararna ska släppa kontrollen över de unga tjejerna fort. Och kvinnorna ska släppa kontrollen över de unga killarna fort. Man ska rikta upp ett så att det är kön. Grabben ska se upp till pappa. Dottern ska också upp till mamma ungefär. Det är dit man ska ha nu. Då börjar det på bli en god ordning. Om mamma och pappa älskar varandra, om kärleksflödet finns där, då behöver man inte bekymra sig mer. Då kommer alla frön som barnen bar och har i sina hjärtan att få näring och växa precis som Gud hade tänkt. Det är inga problem. Men det är då det. Den tiden vet jag inte om den någonsin har funnits. Det här är ju liksom ideal. Det finns mängder med saker som vill störa och förstöra all god ordning som finns. Och det har vi drabbats av allihop på ett eller annat sätt. Så då gäller Guds nåd istället. Och den övergår allt förstånd. För skuld, om jag skulle titta tillbaka på mitt liv skulle jag förgås av skuldkänslor. Nu vet jag att Gud ser mig som rättfärdig och allt är förlåtet. Annars skulle jag förgås av skuldkänslor. Och bara för mycket skuldkänslor ska jag börja vilja kompensera. Och så ska jag sätta igång och göra en massa goda gärningar istället då, som betalning för allt dumt jag har gjort. Ja, men man kan inte leva så. Gud kräver inte det. Det är hans blod. Det är priset som har betalt för min frälsning. Det är det han betalt. Det går inte lägga till någonting. I Jesu namn. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himlen. så på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen.